Vi kan ta något mycket mer positivt. Uran igen. Uran. Ja. Det är så här, det är över 80 dollar. Jag tror det är 82 kanske idag.
Ja.
Cameco står över 45. De är upp 9 gånger. Sen i och för sig då covid-botten.
Kanske ja, jag är skitnöjd den. Måste jag faktiskt säga. Du lyssnar på det näst sista avsnittet någonsin av
Antilulup
med
Syding
och Surusha. Ingen vet om det är fru Surusha. Idag ska vi prata om den räntor, råvaror, krypto och ja, makro.
Det är väl ganska perfekt att det bara är ett avsnitt kvar då.
Folk måste vara så trötta på det här. Nej, men jag sa det till Micke innan vi började spela in att det här är avsnitt 149. Avsnitt 150 kommer vara vårt sista någonsin. Och jag sa att det kanske passar ganska bra då att vi avslutar podden efter att vi har sett räntetoppen. För då varnade vi er för att inflationen skulle komma. Inflationen kom och vi höll er i handen. Och inflationen har kommit ner. Vi har sagt att det kommer en peak till. Men jag orkar inte sitta här liksom i flera år till och prata om inflation. Jag pratar tillräckligt mycket om inflation. Jag tycker att det är väldigt roligt. Men det verkar också som att vi har en del lyssnare som har slutat lyssna på podden. För de är rätt trötta på att höra mig säga vad var jag sa. Så vi besparar er det.
Ja. Men man får behålla sitt guld, sina bitcoin, sitt uran.
Jag har ju sagt att årets julklapp är lite uran. Det skulle man ha i julstrumpan.
Ja, alltså det finns ju ett sånt här periodiskt system med riktiga grundämnen i. Det kan man ha.
Det var faktiskt inte en dum idé att ge till barnet. Jag vet inte om hur intresserad hon skulle vara det. Men ska vi börja? Jag sitter ju alltså då med ett manus framför mig som jag bad ChatGPT skriva. För vi hade inte så mycket inspiration idag. Men nu tittar jag på det. Och ja, här står det att musik och introduktion av programmet, välkomsthälsning av världarna, det har vi gjort. Översikt av dagens ämne, det har vi gjort. Okej, men nu står det att vi ska prata om räntetoppen. Är den nådd?
SBAB erbjuder 4,3% inlåningsränta om man binder i ett år. Det låter lite som en topp.
Ja, jag tycker också det. Vad... ja, men det där är bara ett exempel.
Och Thedéen har pausat.
Ja, jag tänkte precis säga att det är väl en toppsignal mer än någon annan. Precis som vi varit inne på tidigare i den här podden, vad var jag sa igen, så har vi inte sett någon gång i historien en paus av räntehöjningar för att det sen ska fortsättas eller ska följas av fler räntehöjningar. Så sannolikheten att vi skulle se det nu, framförallt när KPI kommer in, jag håller på att säga mycket lägre än förväntat, men bara 10 punkter, 0,1%, så skulle det kunna vara då ett tecken på att ekonomin håller på att bromsa in. Det börjar väl kännas lite tufft för ganska många i både Sverige och USA, liksom i hela världen egentligen. Och sen är det ju som så att framförallt USAs tillväxt, den är ju bara en effekt av government debt.
Utveckla, du har tagit fram en kul graf på BNP och skulder.
Ja, men jag tycker att det är lite roligt att göra grafer och makrografer. Och då pratade jag med Martin för några veckor sedan om, och så sa jag till honom, vem är bäst att följa, eller vem skriver bäst grejer om egentligen skuldjusterad BNP? Och sen jag kunde liksom inte hitta, ja, jag vet det finns ju debt to GDP och så vidare, men det var liksom inte det jag var ute efter. Jag ville ha liksom netto BNP efter government debt. Så det var jättelätt att räkna på, så jag drog fram det och visade sig att efter att Bernanke hade the courage to act 2008 så har den gått från plus 10 triljoner årligen till minus 10 triljoner dollar där den står nu. Det är liksom, om vi tittar på förhållandet mellan skuld och ekonomisk tillväxt, så blir det väldigt tydligt att det finns ingen riktig tillväxt i USA, och det har inte funnits någon riktig tillväxt i USA som inte bara varit påeldad av skulder sedan finanskrisen. Och nu står vi plötsligt inför vad som skulle kunna bli liksom, ja, men man har pratat om The Bond Bubble, en av de här första böckerna som jag läste om penningpolitik hette ju The Everything Bubble, The Endgame for Central Bank Policy. Och den pratar ju väldigt mycket om The Bond Bubble, och det är precis det här är. Så det ska bli jättespännande att följa, och säkert jättetragiskt också tyvärr. Och så samtidigt nu så har ju Argentina, som vi pratade om i förra avsnittet, fått en minarkist till president. Så att de ligger ju alltid lite före argentinarna, lite före kurvan.
Ja, det gör de ju. De var ju det ursprungliga nummer ett landet.
Ja, för 100 år sedan.
Mm.
Ja.
150.
Nej, fram till 1920.
Ja, det är sant. De kanske hade en comeback där ett tag.
Ja, och det var egentligen efter depressionen, alltså The Great Depression, som de aldrig riktigt återhämtade sig. Mm. För då blev det ju socialism.
Ja, men det var egentligen över en natt så gick det från ett superattraktivt investeringsland. Det vällde in pengar utifrån som såg till också att det verkligen gick bra för Argentina. Och sen 1930, det valet gjorde att de aldrig kom tillbaka.
Ja, och nu börjar cykeln om. Och är det inte det lite som vi har varit inne på innan då? Att alltså alla de här jättelånga cyklerna. Jag har tidigare pratat om också att jag tror att vi kommer se ett skifte. Nu har liksom tjänsteekonomier har haft liksom ganska bra och god tillväxt, medan råvaruproducerande ekonomier har haft det lite svårare. Jag tycker att det är tragiskt att de länder som faktiskt står för majoriteten av produktion av världens mat inte har råd att äta själva.
Mm.
Det, så ska det inte vara. Medan andra som bygger snabbväxande mjukvarubolag kan liksom vältra sig i vad man nu äter.
Försöker du säga att ekonomins osynliga hand har lett oss fel på något sätt?
Jag tror att vi har glömt bort någonstans vad som är viktigt.
Mm.
Ja.
Men tillbaka till det här måttet, för att det är ju lite oortodoxt. En del skulle kunna säga, ja, men man mäter ju ändå varje år förändring i skuld. Och den förändringen, den driver på något sätt tillväxten, i alla fall tillfälligt.
Men är det riktig tillväxt då? Om du köper en vara, om vi gör så här, du och jag spelar Monopol och jag är bank och jag fuskar. Så jag, när du inte ser, så snur jag åt mig lite mer sedlar. Så jag skapar egentligen min egen förmögenhet out of thin air, och så köper jag gator för det. Har jag liksom på något reellt sätt faktiskt utökat min förmögenhet, eller har jag bara fuskat på ett sätt som sen ändå kommer implodera?
Alltså, du har ju snott den från mig förstås, men om man ska göra analogin fullständigt, så kanske man ska säga att efter ett tag så erkänner du och du har den skulden. Du är skyldig det du har tagit.
Mm.
Då har du ju inte längre som skapat din förmögenhet och din situation. Men kanske har du ändå på något sätt lyckats, om du har investerat bra med dina snodda och sen skyldiga pengar.
Fast det är så här, om investerat bra, för det här fallet så investerat bra betyder ju investerat i allting då.
Mm.
Och det är jättebra, för det är diversifierat och så vidare, men det är bara det för att det har flödat in, du har ju bara fyllt en vattenballong med vatten.
Mm.
Men om jag nu ska försöka sälja alla mina tillgångar för att kunna betala mina skulder, och det är ingen som vill köpa de här tillgångarna, då har ju inte de det värdet som de hade på pappret.
Mm. Det här leder oss ju egentligen tillbaka till det här som Martin brukar säga, att stimulanser är ju inte stimulanser. Och det är också det som Kina ganska nyligen har sagt att de har kommit på. Vi blir inte lurade av den här bananen i avgasröret igen. För man tror sig stimulera, men det enda man har gjort är ju egentligen lurat folk att ta i lite extra nu, spurta nu. Men då tar kraften slut sen, och så står man där med skulderna och man får ut mindre och mindre för varje skuldkrona.
Den globala ekonomin förlorade marshmallow-testet.
Ja, igen och igen.
Ja,
men det är väl,
ja. Ja, nu har man ätit så mycket marshmallows att man tror att man ska kräkas, och den spyan kommer gå rakt ut över marknaden i typ så, när allting ska ut igen.
Men så kanske det är sämre för ekonomin i stort, och det är sämre för den nedre halvan av befolkningen.
Men för den som centralbankiren som har sin fyraåriga mandatperiod, så är det pretty fucking good.
Mm. Nej, men, och det har varit bra sedan 1971. Och det finns en massa kul grafer, och vi pratar om det, som säger att det liksom, vad hände 1971? Allting blev sämre efter det. Det skapas inga riktiga värden. Men aktiemarknaden rusar, de rika blir rikare. Det är egentligen, alltså det är rätt härligt för den övre halvan.
Ja, 1971 var en jätteviktig punkt. Jag gjorde ju också en annan grej där jag tittade på, jag tror att jag har lagt ut alla de här graferna på Twitter, men vi kan väl dela dem igen. Jag tittade på CPI årlig förändring från år 1800 fram tills att Fed startades, och sen så efter det finns det månatlig data då. Och sen så skapade jag ett eget CPI som bara följer det här indexet. Och under hela 1800-talet då så pratar man ju om att ekonomin, eller så här, konsumentpriser föll under hela det århundradet. Och det borde betyda att det inte skedde någon ekonomisk tillväxt. Men det är inte sant. För där hade vi rätt ordentlig BNP-tillväxt.
Man brukar säga att det är den absolut bästa, mest produktiva tiden någonsin.
Ja, men du får inte jämföra det, för det var ändå den industriella revolutionen, och den produktivitetstillväxten som vi såg nu då, den kan vi absolut inte jämföra med nu när vi står inför AI och potentiellt AGI. För det, ingenting blir mer effektivt. Du kan inte jämföra det, eller? Eller är det så
alltså, att vi bara... PC och internet kom efter... Jag vet att du är ironisk, men PC och internet kom efter 1971. Skulle inte det driva en effektivitets- och produktivitetsrevolution?
Men vi har blivit förda bakom ljuset. Nu känner jag mer och mer att jag liksom lever och andas melej, höll jag på att säga. Men vi har blivit förda bakom ljuset. Jag menar, så mycket pengar som har tryckt, så mycket stimulans, det behövs inte. Det har hela tiden varit för att vi har velat ha mer. Vi har velat ha större liksom statsbudget. Det har behövts mer. Man har liksom inte tolererat svängningar i KPI. Jag sa till Martin, jag skickade den här grafen till honom när jag hade tagit för att lägga det här indexet, och konsumentpriser fram tills egentligen fram tills Fed startades var relativt stabil om man jämför. Även minus 40% är ändå relativt stabilt om man jämför med vad som hände sen. Och jag sa till Martin, nature is healing, för liksom, om det var någon period med liksom högre inflation under 1800-talet så följdes den av en period med deflation.
Ja, det fanns verkligen en riktig osynlig hand på den tiden, och som inte som, vad ska man säga, smutsades ner av penningtryckande eller trixande med räntor och inflation.
Ja, men det finns en grej som hände innan Federal Reserve också. Jag gillar ju kuriosa. Känner du till Alexander Hamilton?
Mm.
Ja, och då vet du att han 1791 startade Alexander Hamilton Bank, som var första centralbanken i USA. För han tittade egentligen på Europa, så använde han framförallt Bank of England som modell då för hur man skulle kunna trycka pengar eller ge ut papperspengar, för det var liksom enklare att hantera. Den skulle kunna ge ut lån till staten och så vidare. En sak som den absolut inte fick göra. Och det här skriver han i det som han skickade till kongressen. Varför han skickade det här 1784 och sen startades banken 1791. Och då skrev han, hade han en lista med förslag som den sen skulle göra. Den skulle vara så här chartered för 20 år, och så den lades ner efter 20 år sedan tyvärr. Eller tyvärr. Jag ska komma till vad som hände efter det också. Men han sa, USA centralbank får inte köpa government bonds, för det kommer att skapa inflation.
Mm.
Och sen då, så efter 20 år så var det en president, jag kommer inte ihåg vem det var, som var så här, anti-centralbank. Då valde kongressen att inte förlänga. Så den lades ner, och sen typ ett år senare då så satt den här presidenten med massa problem efter inbördeskriget, och då hade det varit jävligt bra att kunna få lite lån av en centralbank, men då fanns inte det. Och sen så hade vi ingen centralbank i USA för en Federal Reserve. Men Alexander Hamilton, han är egentligen USAs Johan Palmstruch. Det var Johan Palmstruch som startade Stockholm Banco, som sen gick i konkurs för han hade tryckt mer kvitton på guld än vad guld han hade i valvet. Och han blev ju dömd till döden. Sen blev han benådad. Men hur som helst, han blev i alla fall dömd till döden för det alla centralbankier gör idag. Jag tycker det är ironiskt. Vi har inte lärt oss någonting. Allting handlar om, återigen, om att alla vill ha mer. Det finns liksom ingen så här...
Det handlar ju också om att man tror att det alltid produceras för lite eller finns något litet marknadsmisslyckande som man kan fixa till genom att kickstarta. Men man lyckas aldrig förklara riktigt vad är det man ska kickstarta till för nivå. Hur ska man få en permanent högre och bättre nivå, inklusive skulderna inräknat? Det finns inget svar på, utan man hela tiden säger, men är det inte lite för dåligt nu? Om vi bara kickstartar det så kommer alla igång.
Ja, och då finns det ju massa olika mått. Men jag tror att det man egentligen gör är att man lägger på massa mått för att göra det mer komplicerat än vad det är, och så växer staten för du behöver då ha fler personer som räknar på det här, och du blir Argentina till slut. För det trycks med pengar och sen så vet du inte riktigt vad du ska göra med pengarna egentligen, men då tillsätts det politiker, det tillsätts avdelningar, staten växer, och då om staten växer så växer staten. Så är det liksom. Det, staten är som, liksom, förlåt, jag ska, Anna, vet du, anarkist Anna kanske kan gå och lägga sig lite i och med att det är näst sista avsnittet.
Jag tycker att det är lite fascinerande att USA med sin start i att de inte skulle ha några federala skatter överhuvudtaget, federala inkomstskatter, de har nu till slut lyckats lura in sig i att skuldsätta och egentligen framtidsbeskatta hela befolkningen extremt mycket. Det ska bli rätt intressant att se hur man liksom trixar sig ur den här situationen med alla implicita och explicita skulder.
Som Argentina då, som till slut hamnar på en nivå där 60% av alla nya jobb som skapas är statliga jobb för att man ska rädda ekonomin. Men om alla jobb är statliga så är det ingen som faktiskt skapar någonting.
Men om USA inte kan få fortsätta trycka pengar och om folk inte köper deras statsskuld,
då blir de Argentina. Det är det, ja,
och skatten måste upp till typ nordiska nivåer,
ja,
för att lösa.
Ja. Men det här rabbit holet hamnade vi alltså i för att jag sa räntetobben nådd frågetecken. Och
vi kan ta något mycket mer positivt. Uran igen. Uran. Ja. Det är över $80. Jag tror det är 82 kanske idag.
Ja.
81,50.
Ja.
Cameco står över 45. De är upp 9 gånger. Sen i och för sig då covid-botten. Kanske inte, ja,
jag
lite
är skitnöjd, men måste jag faktiskt säga.
Cameco är också det absolut enklaste sättet. Man kan liksom, det är så level 1 sätt att tjäna pengar på uran. Och det funkar.
Ja, det är faktiskt jättebra, för en ur ETF har väl inte gått så bra, eller?
Har ingen koll på den.
Nej, ja, inte jag heller egentligen, i och för sig. Jag kände att jag drog en riktig siding.
Det borde ju vara så. Det är ju Cameco som har presterat allra, allra bäst. Alla juniorer, alla andra är ju juniorer.
Och alltså, förlåt, men igen då, jag tycker om att titta på grafer. Cameco-grafen är så fin.
Mm.
Alltså breakouts och sen också hur den konsoliderar innan den fortsätter uppåt. Alltså det är så snyggt. Men vi är inte ens på all time high än.
Mm.
Så tänk på det.
Mm.
All time high från 2007 dessutom. Så tänk all time high inflationsjusterad.
Ja.
Hur som helst. Min man frågar ibland när jag visar honom grafer. Då tittar han på mig och så säger han: men du tycker verkligen att det här är kul alltså? Som om graftittandet i mitt jobb var det som inte var roligast. Han har svårt att förstå det här. Han är ett annat djur än vad jag är. Okej, men uran, ja, men det går jättebra. Däremot så tror jag kanske att man, om hela marknaden ska ner, jag vet inte, vad känner du? Blir liksom tomterally? Ska man tänka lite risk off? Jag har sett, det känns som att man ser fler och fler som faktiskt funderar på om det kanske är dags att plocka bort lite pengar från bordet.
Ja, alltså jag tycker både Nasdaq som håller på och kämpar med sommar, gamla toppen från i somras, och inte minst OMX som nu för typ fjärde, femte gången kämpar med 200 dagars. Så just nu ligger den marginellt över, men visar det sig vara ett falskt utbrott, och då ser det extremt negativt ut. Det är verkligen en negativ trend, och har väl fallit under 200 dagar så betett sig som OMX gjort de senaste 3 månaderna. Då man ska vara så glad att kunna sälja på den här rippen.
Du pratar ändå om OMX. Jag har ju typ inte tittat på den svenska marknaden på år och dag. Men så uran är ju trevligt. Guldet är också ganska trevligt.
Mm.
I både SEK och dollar.
Mm. I SEK 6% under all time high just nu. Men den,
ja,
har ju
men
också,
det är för att dollarn är svag.
Ja, men den har ju också... Ja. Men den har ju också verkligen liksom hittat nya all-time highs liksom igen och igen och igen och igen. Så det är klart att en liten tillfällig svacka är bara att vänta. Men i dollar på 2015 dollar. Tänk att guldet är bara 3% under all-time high, trots att räntorna har liksom höjts rekordsnabbt.
Ja, det... då kan ni fundera på vad som händer när räntorna faller sen. Men i och med att vi håller på med den här onboarding-processen för att sätta upp fonderna i Luxemburg, så har vi ju inga fonder igång just nu. Så jag brukar få smsa Martin på morgonen och säga: vad du än gör, titta inte på guldpriset, för då får han så mycket FOMO. Och så blir han ledsen. Fan, vi skulle väntat med att stänga ner den svenska tills Luxemburg. Men det gjorde vi inte. Så... Men det där kommer bli skitbra. Så att guldet, men guldet kommer ju också, om det blir så här riktigt likviditetsevent, då ska guldet också ner. Mm. Så är det ju. Men på lång sikt så är vi ju jättebullish. En sak däremot som jag är rätt bullish på kortsiktigt är oljan.
Mm.
Den har ju fått stryk.
Mm. Och den ser ändå på något sätt ut som att den kan ha bottnat här.
Ja, så här. Jag tror att vi absolut skulle kunna se något lägre nivåer, men det är inte jättemycket nedsida härifrån.
75 står VTI.
Ja, precis. Så säg att...
Den kommer alltså, från 95, ganska nyligen.
Exakt, men så här. Jag skulle definitivt... jag tittade idag på att börja skala in. Men skulle den gå under 70, och då tror jag inte att den faller mer än till 68-69. Och det är verkligen... då köper jag med mina händer och dina händer och Martins händer. Så är det. Så jag tror att oljan är nog absolut jätteintressant här på rätt kort sikt.
Den har ju en slags inbyggd hedge också mot oroligheter i till exempel Ryssland eller mot kallt väder.
Ja, och nu är det rätt kallt. Det är min lynchspaning. Det är ganska kallt.
Det snöar idag att köpa olja.
Ja, i lilla Sverige. Så det är väl det. Men ska vi runda av och prata lite krypto då innan vi avslutar det här vitt?
Det är ju också lite märkligt starkt. Långt innan halving och mitt i politikerkaos och liksom fraud. Och liksom, det är så mycket negativa nyheter, men köparna finns där.
Jo, men jag tror också att man ska inte blanda ihop negativa aktörer med vad krypto faktiskt står för. Det pratade vi väl om både med Luna och Bankman-Fried och så vidare. Att hela kryptos idé är ju liksom self-custody. Så jag skulle säga att det finns brus och signaler där. Jag fortsätter på min strategi. Jag fortsätter ackumulera. Ja, ETH står ju i typ $2,000 strax över. Och också ganska schysst mönster. Byter upp, konsoliderar. Och inga superrörelser heller. Alltså det är klart att den, jag har ju gått från typ $1,600 till $2,000 på inte super lång tid, så att det är väl ändå en bra rörelse. Men jag tror på att ligga och köpa här.
Ja, det är väl dumt att tro att man är i någon tillgång överhuvudtaget och verkligen inte till exempel just Ether, att man ska ha koll på exakt när man ska få ett perfekt liksom, dipköpsläge och hoppas på att man ska få ett bättre sen, utan bara ackumulera.
Precis. Så, och sen så tror jag att det kommer att dröja till andra delen av 2024 innan vi ser den riktiga våren dra igång.
Ja, det är ju så mönstret brukar se ut.
Precis.
Så kanske är det inte bråttom, men man får ju börja tidigt ändå.
Ja, men precis. Nej, men så, jag tror att man har tid på sig och jag tror att det är lite längre tid kvar än vad jag såg att när Bitcoin och ETH drog upp i fredags till typ 2100, så gick jag, kollade inte ens på Bitcoin, men då såg jag att det var någon som startade upp någon kanal på Twitter och bara, nu händer det, nu är kryptovåren här. Jag bara, åh, rookie.
Yeah. Men det här som vi började med att prata om, att använda AI för att skriva vårt manus.
Just det.
Det blir väl det man får göra efter avsnitt 150. Vi kan visa vilka sidfraser man ska ha.
Jag har också lovat Jessica att vi ska ha någon typ av stående lunch så att hon kan få en livepodd emellanåt, för hon hörde av sig till mig i förra veckan, var inte alls nöjd av att vi ska lägga ner podden. Sorry Jessica, men vi kör lunch snart. Så får du bara, du får liksom, du får själv, du får egen designa den livepodden. It's just for you. Ska vi
runda där? Ja, då har du lyssnat på
näst sista avsnittet.
Ja, av Anti.
Och nästa vecka så kör du, jag och Märta som en liten avslutning. Och så kan vi väl kanske se om vad folk vill lyssna på. Ni kan väl höra av er, alla som lyssnar, och skicka förslag och frågor, för det här är sista chansen.
Hej då.
Hej då.
Tänk på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument.
Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder belåning.
Vi försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga, men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i någonting av det vi pratar om.
Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough.
Och det är dina pengar. All in.
Nej, och det är dina pengar, ditt ansvar.